Du lyssnar på Älgkronan av Aline Liljaglad. Uppläst av mig, Victoria Flodström. Till pappa. Skogen är så tät att hennes rop på hjälp äts upp av barren. Ändå är flåsningarna bakom henne smärtsamt tydliga. Hon tvingar benen framåt, kastar sig över stenar och snavar på rötter som sträcker sig efter kläderna likt beniga händer. Mörkret hade varit kompakt, om inte fullmånen visat sig. Den svävar likt en enorm lykta ovanför dem, som striden vore ett skådespel. Motståndaren bär på en yxa och är fri från att känna både rädsla och smärta. Att slå tillbaka har inte fungerat och det enda som finns kvar är att fly. Hon måste kämpa. Andas istället för att skrika. Den stukade foten värker, men hon finner kraft i att det inte bara handlar om henne. Det är livsavgörande att hon hinner fram. Att sanningen berättas. En gård finns bortom stammarna. Stugan in till skogsbrynet är närmast och blir hennes polstjärna när hon ökar takten. Hon ska hinna berätta. Vid stugan tänds en strålkastare och bländar henne så tvärt att hon stannar upp. Glömmer att fortsätta framåt. Yxan viner genom nattluften och det tunga metallhuvudet träffar hennes rygg. Smärtan är overklig. Överväldigande. Hon pressar samman tänderna och spänner varenda muskel för att inte kollapsa. Först när yxhuvudet slits ut igen drar hon efter andan och känner på sin ena axel. Den är trasig. Öppen. Handflatan blir våt av blod och paniken eskalerar. Det får inte sluta så här. Inte innan hon fått berätta sin historia. Röster hörs inifrån stugan och hon kastar sig mot den faluröda väggen. Bankar med den arm som fortfarande lyder. Använder den lilla luft hon har för att skrika. Människorna där inne måste höra henne. Men inte ens för en sekund tystnar de. Ingen kommer ut för att rädda hennes liv. De fortsätter prata som om yxan inte höjs igen. Som om den inte faller över hennes kropp en andra gång och hon fråntas sin sista chans att framföra sanningen. Tisdag. 1. Eje studerade vildsvinsflocken genom kikarsiktet. Grymtandena från den största galten påminde om en girig gubbe på julbord. Den var enorm, med en dubbelhaka som dinglade medan han malde fodret mellan tänderna. Eje rös. På de snuskigt många middagar morsan släpat med honom på under hans uppväxt hade han ofta tvingats sitta inklämd mellan just sådana gubbar. Trinda, med en aptit som aldrig stillades. Eje hade hållit käften och verkat glad, allt för att se bra ut inför morsans investerare och branschkollegor. Tack och lov var han 18 nu. Aldrig mer tänkte han lyda hennes orimliga order. Han trivdes bättre här. Hellre galtar än gubbar. Förutom hans egen gubbe då, Gottfrid. Mannen som tagit honom under sina vingar redan när Eje som liten olydig pojke vandrat över skogen bakom huset och dykt upp på gubbens gård. De hade funnit varandra direkt. Geväret låg nu tryggt i Ejes händer, tack vare Gottfrid, som lärt honom allt man behövde veta om skog och mark. De gulnade björklöven regnade från trädkronorna. Om han drog ner kamouflagehalsduken från munnen skulle utandningen bilda stora avslöjande moln.
Ska du inte ta han då, Eje?
Viskade Gottfrid knappt hörbart. Vokalerna försvann in i hans sjal och endast konsonanterna trängde fram, men det var ändå kristallklart vad han ville ha sagt. Gubben var en erfaren jägare med över 60 år i skogarna mellan Maribo och Åsarby. Marken hade gått i arv under flera generationer. Eje suckade. I siktet stod tiden stilla, men runt omkring honom pågick livet. Klockan tickade på. Han skulle dö ung. Han hade känt på sig det sedan han var barn. Och när han på skoj låter en spåkärring sia om hans framtid under Örbyhusdagen för några år sedan hade hon bekräftat hans misstankar. Men han visste inte när det skulle hända, så varje dag räknades. Nej, inte idag, svarade Eje och sänkte geväret. Det är inte galtens tur än.